är torsdagen den 17 september och det är dags för Avanza-podden. Och i det här avsnittet tänkte vi prata lite om vad som har skett senaste veckan. Vi kommer prata om en ganska uppseendeväckande och spännande rapport som har kommit från BP och vad som skulle hända om Joe Biden vann presidentvalet i USA om mindre än 2 månader. Men jag tänker att vi rivstartar och pratar lite om senaste veckan, Niklas. Det har ju varit en rad intressanta börsintroduktioner, så det känns ju som det blir lite IPO-tema i början på det avsnittet och sen går vi vidare till kommande tema.
Ja, men det får man väl säga. Det var ju tillbaka till 2016 där också när vi hade presidentvalet i USA, men som sagt mer om det kanske senare i podden. Men jag vill bara säga att historiskt så har man ju också sett att volatiliteten lite grann har hängt med inför presidentval. Ofta så har det inte spelat en roll för börsen på längre sikt vilken president som är sittande, oavsett om det är republikaner eller demokrater, men det brukar bli lite stökigt inför. Det här är ju i november, 3 november va?
3 november är en tisdag.
En tisdag. Men vi har ju i ett bonusavsnitt faktiskt, det är en bonusepisod, pratat lite grann om risken för en förnyad techfrossa i och med att det för 2 veckor sedan nu va? Skakade till rejält på onsdag, torsdag, fredag, eller onsdag kanske inte, torsdag, fredag. Och vi fick den snabbaste korrektionen på Nasdaq i världshistorien. Jag gillar lite dramaturgisk sötma, men inte i rubriksättning.
Nej, jag vet. Du har riktigt torra rubriker.
men där är det så där. En korrektion är alltså en nedgång på minst 10% från topp till botten. Och det här var ju under 3 dagar, så det gick ju snabbt. Och vi satt precis här, precis i podden och frågade oss: finns det en risk för en techfrossa helt enkelt? Vi trodde ju inte riktigt det, men det var väl kanske lite väl överköpt i det korta perspektivet. Vi har också fått information om att det japanska SoftBank har köpt jättemycket köpoptioner. Alltså att man har möjligheten att köpa aktier i framtiden till ett förutbestämt pris. Man har möjligheten, rättigheten men inte skyldigheten, att i framtiden vid ett visst givet datum köpa en underliggande tillgång till ett visst givet pris. Så då köper man köpoptioner och då har du alltså rätten att köpa de här techbolagen i framtiden för en satt kurs. Och då måste motparten liksom hedga sig och köpa de här aktierna, så att det kan ju bli hur dyrt som helst om de fortsätter att stiga. Och det där drev ju på ett rejält köpsug. Och sen så fick vi en breather, eller vi fick liksom att man kom ner på jorden lite grann igen. Men det här var en superlång utsvävning. Nu sitter du säkert och funderar, Johanna, herregud, när ska det här ta slut och vad tänker han? Och får vi ens någon röd tråd i det hela? Min röda tråd här, det är att nu har vi fått en del introduktioner. Vi ser att det går att göra introduktioner. Det är ingen som har sagt någonting annat, men det brukar vara så att det finns 2 fönster under året. Det är på våren och på hösten. Och när det piskar upp till storm, när det blir volatilt på marknaden, då brukar bolagen säga att, vet ni vad, vi tänker inte släppa ut den här jollen på börshavet för att det har piskat upp till storm. Vi väntar. Snowflake och Readly har kommit i veckan. Readly i Sverige idag. Snowflake igår, och det är ju ett bevis, ett kvitto om någonting, att det fortfarande går att göra affärer, och det bubblar i noteringsledet, Johanna.
Mm, det gör det absolut. Och det brukar ju vara lite som så ibland att när det är populära noteringar i Sverige så blir man, många privatsparare, ledsna för att det kan vara lite svårt att få tilldelning, eller om man får tilldelning så får man en mindre position än vad man hade önskat och så vidare. Men i USA, där Snowflake nu noterade sig, där jämfört med USA så har vi det ju ändå väldigt gött i Sverige. Här är det ju möjligt att som retail-investerare faktiskt få tilldelning i noteringar. Det är det ju i princip inte i USA. Men jag tyckte det var väldigt intressant det som du skrev på Twitter igår, att om det var 250 eller något avansianer som ändå var med på den här noteringen.
Ja, ja, men precis. För att vi har ju både Warren Buffett via Berkshire Hathaway. Då har vi A-aktierna som kostar över 300 000 dollar. Och sen har vi ju Baby Berkshire Hathaway, eller Berkshire Hathaway B då, som kostar fortfarande ganska mycket, men som är mer överkomligt.
Och det är väl den som de flesta Avanza-sparare i så fall hade?
Ja, exakt. Det är ju den som de flesta. Vi har några stycken som har A-aktier, men det är klart att de flesta har ju B-aktier. Där har vi en bit över 8000 aktieägare som har ryggat Warren Buffetts konglomerat, får man väl säga då. Och sen har vi också Salesforce. Och Salesforce har vi pratat om här i podden tidigare. Det är ett techbolag från USA. Det är ett CRM-bolag, alltså Client Relationship Management, där om man sitter och har kundkontakt så behöver man ju liksom det här systemet, ett kundkort där man kan se vad har vi pratat om tidigare, vad har vi lovat kunden, vad har de inte, vad skulle de kanske behöva. Hålla koll på sina relationer, det skulle vi alla kanske behöva på ett bättre sätt. Nu ska du köpa blommor, nu ska du köpa choklad, nu ska du göra det här för att du ska få pluspoäng hemma. Det där gör ju CRM-systemen för bolagen. Det har gått väldigt bra för de här. Salesforce tog en stek i Snowflake också, och de kom in på Dow Jones för någon vecka sedan och petade ut Exxon. Ut med oljan det gamla, in med, det här kanske låter håsigt, det är inte min mening så att säga, men in med kanske data och liksom lite mer av nutid om man så säger.
Ja, då får jag ju ta tillbaka när jag sa 250 av avancianer som fick täckning i Snowflake. Indirekt.
Det var 250 plus.
250 plus, alltså det kan man ju lätt säga. Apropå Salesforce så vill jag återigen slå ett slag för den här braja funktionen som finns på sajten nu. Inte på sajten förresten, i appen finns den. Det handlar om att om man tycker att Salesforce eller något annat bolag, vilket den är intressant, men man känner att jag är en fondperson snarare än en aktieperson, då kan man gå in på den aktien, bläddra ner i appen till
längst ner i botten.
Längst ner i botten på översikts om bolaget.
Ja, man behöver inte liksom klicka vidare någonstans, utan direkt man kommer in på översikten om aktien så swipar man rakt ner till botten.
Ja, och där ser man ju då vilka fonder som har störst exponering i det här bolaget. Och jag kommer att tänka på det för att jag vet att jag gjorde det med just Salesforce.
Ja, men alltså grejen är att det är de här små inkrementella förändringarna, förbättringarna, lanseringarna, featuresen som vi har hos oss här på bygget som är så himla roligt att jobba här. Det är högt i tak, det är innovativt och det bara sprutar ut nya härliga, spännande grejer. Och varför jag tycker den där är spännande, för jag ska inte sitta här och luras och föranleda våra lyssnare att tro att jag är en fondkille, för det vet ni ju att jag inte är. Men om det händer någonting intressant i ett bolag och man är lite så här nyfiken, ja okej, okay, men jag är ändå mer av en godispåsekille snarare än den här lösviktskillen eller tjejen. Men då kan man ju bara in på en aktie och kika lite grann vilka fonder är det som har störst exponering mot det här. Och det är inte de som har största exponering i kronor och ören, men den största procentuella andelen steken av fondens förmögenhet. Så då kan det ju vara, Readly idag är ju relevant exempelvis. Då kanske det är någon fond som har
Konsensus,
någon kanske har 5,5%. Du vet, det får ju max vara 10.
Ja, men jag tror att Konsensus hade sådär 11-12%, för det är en specialfond.
Det är en specialfond 11-12. Då kan man ju tänka sig, de har lite conviction och de var ju också med på Börsmorgon i morse hos Dagens Industri och pratade. Det kanske också därför. Och då är det ganska logiskt. Okej, okay, de var med på det i Börsmorgon och pratade om sin conviction och varför de tror på Readly på det caset. Ja, men det kanske kan bero på när man går in på Avanza i appen längst ner i botten, så ser man att den fonden är störst. Och det här kommer också vara någonting som media kommer använda sig av självfallet. Det finns andra datakällor för det här också. Men just det här.
Och, men inte gratis.
Men inte gratis. Det mesta hos oss är ju faktiskt gratis. Och då får man ju kolla där. Okej, den här aktien går upp jättemycket idag. Eller går ner jättemycket, vi ska vara realister. Då kan man ju väldigt snabbt gå in på aktien och se vilka fonder är det som påverkas allra mest. Klassiska rubriker i media, Johanna.
En toppenfunktion. Men Readly då, apropå spännande IPOs som har skett den senaste veckan. Började handlas på Stockholmsbörsen idag. Noterades idag. Steg väl 3-4% så där i öppning. Sist jag kollade var det upp 1-2%. De noterades ju på 59 kronor. Fick in 25 000 nya aktieägare. Jag tror väl att omkring 21 000 var från Avanza.
Ja, men det är lite grann det här med bolånetaket. Man 85% belåning max och 15% kontantinsats. Det gäller lite grann även i den här affären, för att det var 84% av alla nya ägare roughly som är avansianer. Jag blir oerhört stolt när det är sådär. Det här är en introduktion som har varit hett eftertraktad. Den har varit övertecknad 10 gånger.
Och omtalad.
Omtalad. Det har varit jobbiga nyheter när Allermedia och Bonnier News sa att man skulle hoppa av. De har 800 förlag. 798 har ju inte sagt någonting, två svenska har sagt någonting. Det är ändå 30, en bit över 30% av utbudet i Sverige. Och för de som inte känner till Readly ska vi väl säga att det är en digital tidningsprenumerationstjänst. Det mesta är ju digitalt nu för tiden. Ljudböcker, filmer, serier och även magasin här då. omtalat både positivt och negativt.
Mm. Det var, ofta tycker jag man brukar ha en ganska tydlig känsla över hur en aktie ska börja handlas, om den kommer sticka kraftigt i öppning eller, och så vidare. Men jag måste säga att inför Readlys notering idag, jag var väldigt hade svårt att bestämma mig vad jag trodde. Jag hade inte investerat och inte tecknat mig, för det har vi väldigt, vi kan inte göra det när det är någonting som Avanza är selling
agent eller retail manager, eller att vi har fingrarna i syltburken på något sätt. Men där kan man väl också säga att vi kan ju teckna och vi kan teckna ett visst antal dagar innan, men blir den jättepopulär då kan vi glömma det, och det är så att det är bättre att inte göra det alls för våra kunder. Det här är liksom lite kuriosa, det kan ändå vara lite intressant att känna till. Våra kunder går alltid först, så blir det övertecknat, då är det alltid våra avansianer som går före personalen. Och grejen är, Johanna, paradoxalt, låt oss vända på steken. Vill man ha en väldigt stor tilldelning, kortsiktigt i alla fall, i en börsintroduktion som blir styrmodligt behandlad och hamnar i frysboxen?
Nej.
Sen är det ju inte så att man tecknar för att det ska gå superbra första dagen. Jag gillar inte det här med teckna sälj. Jag vill gärna äga någonting långsiktigt. Men man ska också komma ihåg att det ibland inte är fel att låta ett bolag leva i en noterad miljö en stund. Jag säger inte det för Readly, jag säger det generellt, att få liksom leva i en noterad miljö en liten stund. Men aktien var upp 8% som mest idag. Så att, ja, det kanske var en liten våt filt över noteringen. Det vart ändå en hygglig start. Det jag vill säga, key takeaway, Maria Hedengren som är vd. Nu är bolaget noterat. Grattis på 50-årsdagen. Det är hennes 50-årsdag idag.
Jaha, jag var 50-årsdag. Det är nollårsdagen.
Men... Ja, så att det är skönt att, skönt att hon kan få släppa en liten sten från axlarna. Att börsnotera ett bolag, det är lite grann som ett bröllop. Det är liksom den stora dagen. Man vill inte att det går snett. Man vill inte att det går ner, men man vill inte att det går upp för mycket heller, Johanna. För då kan man börja fundera på, har prissättningen varit skev? Mm. Tog vi för lite betalt?
Ja, precis.
Kanske man funderar i Snowflake. Upp kanske över 300% som mest från lägsta spannet $75 som man satte för några veckor sedan. Sen har man höjt det i 3 steg.
Ja, det känns ju helt galet, måste jag säga. Apropå bröllop, jag var på bröllop i lördags. Då ösregnade det. Då fick jag lära mig, eller jag hade faktiskt hört innan, att enligt bondepraktikan så betyder det tur, eller att det ska bli ett lyckosamt och rikt äktenskap om det regnar på bröllopsdagen. Och det tänker jag, det måste man ju säga, det är något dåligt som händer, då måste vi komma på något bra ur det.
Låter som det är jag.
Ja, det var en liten utsvävning.
Men till och med du kan göra sådana.
Till och med jag kan göra sånt.
Det är så vi lär oss roliga saker utom finans.
Spännande med Readly, spännande med Snowflake. Det är helt klart en riskaptit där ute bland såväl privata som institutionella investerare. Vad ska vi säga?
Nej, men vi kan väl säga någonting om Disney Plus, tänker jag. För det här är någonting man pratade om i vårkanten 2019. Och sen så fick ju bland annat den amerikanska marknaden Disney Plus då i november i fjol. Och så här, det har alltid legat Disney lite grann i fatet att streaming wars har liksom intensifierats globalt runt om i världen. Och cut the cord har varit en väldigt, väldigt tydlig trend. Alltså att man helt enkelt avslutar och stänger ner 3 hål i väggen och man binder inte upp sig på ett digitalt tv-abonnemang i 12 eller 24 månader. Och i USA är ju kostnaden, slanten man lägger på digital tv, är absurt mycket högre än i Sverige. Det hade inte varit bra för sparkvoten om man hade bott där. Nu har ju det här kommit och lanserats i Sverige också. Man har ju en jättestor IP-portfölj. Jag tycker att det är lite intressant att marknaden var besviken och tyckte att Disney, ni har inte en streamingtjänst, ni borde ha det. Och sen så handlar man ner Disney för det. Och sen när Disney kom då och så, sa att man skulle ordna en sån här streamingtjänst, då var marknaden lite bäsad och lite sur också. Man tänkte, oh herregud, hur ska det här gå? Men nu är det ute. De flesta småbarnsföräldrarna har förmodligen den här tjänsten. Men, för det var någon som sa att på Twitter här tidigare också, att Niklas, nu pratar ni lite mycket om Disney Plus, menar att man ska köpa den här aktien, och så behöver det inte vara, utan det här är ett konsumentperspektiv. Därför ett bolag har ju ofta väldigt många olika områden. Jag menar, Disney, de har ju temaparker och kryssningsfartyg och de gör biofilmer, och då är man beroende av att man ska kunna ha biosalongerna öppna runt om i världen. Och så har det ju inte varit.
Och resa till nöjesparkerna.
Exakt, så att det har ju varit lite jobbigt för Disney.
De blev ju rejält pressade här i corona-oron när det var som värst. De var ju ett av de bolagen som blev mest straffade tillsammans med liksom, kryssningsjättarna och så vidare. Sen dess vet jag inte riktigt hur aktien har gått, men jag antar att den precis som allt annat har stigit.
Ja, men den har byggnat på sig. Den har inte varit pigg i riktigt samma utsträckning som marknaden, men den har byggnat på sig på slutet. Så det är en lite sån här rolig spaning från veckan. Men även Apple Event. Och varför säger jag det då? Är det bara för att jag är en Apple-fanboy och tycker om Apples produkter?
Jag tror att det är mycket i det, men jag tror att det framförallt handlar om att det är världens största bolag.
Ja, och jag menar, pratade vi om det här avsnittet också när vi frågade oss själva kring om vi då får se en techfrossa ånyo eller en frossa som coronakraschen under 18 dagar eller techfrossan 2018. Och det ska man ju också komma ihåg att när Apple höll det här eventet, det kom lite nya tjänster men inte en ny telefon och lite nya produkter. Men, och aktien var upp 3%. Och sen följde den lite grann. Men i och med att de är så stora så får de ju så tung vikt i indexet. Dow Jones föll där för att Apple backade lite grann. Det visar och påminner oss om värdeviktade index och hur de fungerar. Och att när du får en blytung pjäs, elefanten i rummet, då ska du inte få panik och tro att du behöver sälja aktier för att börsen faller när det är en elefant som svänger snabben i glasrummet.
Nej, men visst är det så. Jag kommer osökt in på en slide som vi brukar ha när vi är ute och pratar. Förut, innan corona tog död på alla roliga event, var ju du och jag ibland runt i Sverige och på olika aktiekvällar och sådär och pratade.
Då hade en gång i tiden innan detta.
Ja, precis. I en annan värld. Då hade vi en slide som du förtjänstfullt hade tagit fram som var ganska talande tycker jag. För den pratade om Stockholmsbörsens utveckling senaste 5 åren. Värdeviktad, alltså när det beror på marknadsvärde. Ett bolag med stort marknadsvärde får stor vikt i index, det vanliga index. Och sen hade du en där det var lika viktat, där alla bolag, alla är lika mycket värda. Och det var ju fundamentalt olika avkastning. Och jag menar, det är inte så att man har sin portfölj värdeviktad speciellt ofta, om du inte sparar i typ Avanza Zero eller någon annan indexfond med någon bredare Sverigefond, Sverigeindex, då blir det ju värdeviktat. Men om du har liksom aktier som du har valt ut själv, det är ganska sällan du gör någon sån här exakt värdeviktning av det. Så då är ju egentligen inte börsen, hur OMXS30 har gått idag, igår, senaste året, det är inte supertalande för hur det har gått för din portfölj.
Nej, exakt. Och det, man ska komma ihåg, vi brukar ju säga att ha inte sumobrottaren på en reling eller på en liten eka, stor sumobrottare och sådär, utan försök ha, alltså det kan man ju ha om man vill, men försök åtminstone fundera kring hur balansen i portföljen ska se ut. En någorlunda lika viktning är väl kanske trevligt. Sen kan det vara vissa innehav som faller kraftigt, vissa är oförändrade, vissa stiger kraftigt. Det förändras ju hela tiden. Om du vet mer att de här bolagen ska finnas kvar i portföljen, inga konstigheter att fylla på de som går lite sämre. Man ska heller inte vara feg och fylla på de som liksom, de som har vind i seglen.
Nej.
Men ingen aktie som man inte tror på ska inte finnas i portföljen. Men det här är, så här är det ju i Sverige. Jag menar, vi sätter kollektivt Stockholmsbörsen, vi sätter en sumobrottare på relingen på en liten eka. Vi gör precis på det sättet vi säger att man inte ska göra. Det är för det är gamla PRO-ligan som är inom OMXS30. Fantastiska bolag och har byggt upp välstånd och förmögenhet för Sverige som land och vår välfärd. Men det är inte säkert att det är de som springer snabbast framåt. De mindre bolagen har klassiskt sett mer rogjort. De kan gå in i nya vertikaler, ta fram nya varumärken, nya geografiska marknader, käka de gamlas marknadsandelar och allt vad det kan tänkas vara. När Jon Hyltner från Enter var här och pratade småbolag så har vi ju att de stora blir bara större i USA. Men i Sverige så är det fortsatt så att de mindre bolagen tenderar att vara mer värdeskapande över tid, ha mer rogjort och växer mer om man får dra ut perspektivet. Mm. Och det är värt att ha med sig det, tycker jag. Värdeviktat, ska man slå börsen eller inte? Det är ju busenkelt att slå börsen. Det är ju bara en annan viktning. Då kan man fundera på, men kan man jämföra sig med börsen om man har en annan viktning? Det är ganska intressant att se OMXS30. värdeviktat kontra likaviktat som du var in på. Mm. Men också kolla på breda Stockholmsbörsen.
Ja, jag tycker man ska jämföra sig. Om man har en Sverigeportfölj så ska man jämföra sig med OMXS GI. För då blir det breda Stockholmsbörsen, så hela Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Att jämföra sig med OMXS30, inka utdelningar då, det är ju lite missvisande om det inte bara är så att du investerar i H&M och Atlas och Swedbank. Men om du har lite roligare portfölj så jämför, det går ju att byta i grafen på Avanza, jämför då med OMXSGI. Mm.
Och med det så har vi också en nyhet att man kan månadsspara i appen. Det är ju ändå 2020, så där kan man väldigt snabbt...
Där var vi lite sega.
Ja, alltså man kan göra väldigt mycket i appen, men man kunde inte starta det där. Alltså det är ju väldigt glädjande att vi har det nu, för det är ju en fantastisk användarupplevelse.
Mm. Bra jobbat till teamet som har fixat med det.
Ja, bra jobbat får vi säga.
En annan liten nyhet som har hänt.
Ja, den är inte liten.
Nej,
den är stor.
Den är stor. Det är att regeringen har äntligen kommit med en ny proposition, alltså ett nytt lagförslag vad gäller flytträtt för tjänstepensioner. Och det har blivit accepterat av lagrådet också som ska granska alla lagförslag. Så nu är det färdigt att överlämnas till riksdagen där det finns en majoritet att rösta igenom det. Och vad innebär det då? Jo, det innebär att om man har en tjänstepension, inte kollektivavtalad tjänstepension utan de övriga tjänstepensionerna som är tecknad efter 1 juli 2007, då kommer det från och med 1 april nästa år, många datum nu, men från och med 1 april nästa år får det kosta max 600 kronor att flytta den här från en aktör till en annan. Vi har ju fula fiskar idag som har tagit 5, 10, 15, 20 000, 30 000. Alltså en procentuell av kapitalet avgift för att flytta. Det kommer inte de få göra. Nu är det 600 kronor som gäller, punkt slut. Och det här är ju superbra. Det betyder inte att man alltid, alltså det ska inte bli någon flyttkarusell att alla människor ska flytta sin tjänstepension hejvilt. Men om du är fast hos en aktör som faktiskt har dåligt utbud, som har höga avgifter, kapitalavgifter, dåliga fonder och så vidare, då kanske man ska överväga.
Alltså pensionsmarknaden, pensionsbranschen har ju länge varit både rutten och det har varit liksom mögel lite här och var och lite vattenskador och allt vad det är. Nu är det ganska intressant att vi någonstans 2020, samma år som vi har börjat kunna månadsspara i appen, att vi också ser en sån här förändring på pensionsmarknaden där vi myndigförklaras och får välja vart vi vill vara kunder. Hörrni, lyssnare, för en gångs skull kommer bolagen att få behöva leverera kundnytta och konkurrera om kundnytta och sätta kunden i främsta rummet. Det är ju helt fantastiskt, Johanna.
Ja, det är helt fantastiskt. Jag tycker att det här är så roligt. Jag sitter här och skrattar för jag försöker få fram... Folksam tyckte inte att det här var roligt och bra, utan de skrev i Saco Liv, en branschtidning för oss pensionsnördar, så skrev de så här.
Och medan du letar fram det kan jag ju bara då säga att du som lyssnar på det här och funderar kring så här, men behöver jag ens bry mig, och nu kanske du har kollektivavtal men du kanske tidigare har varit anställd på ett bolag som inte har varit kollektivavtalat eller ansluten till kollektivavtal då och haft en kollektivavtalad pension, tjänstepension, då kan man ju flytta det också. Ja, Johanna, det här handlar ju under en livscykel om hundratusentals, om inte miljontals kronor, och jag har vi behöver inte sväva ut där för vi har sagt det så många gånger, men jag kan inte hitta något argument alls till varför man skulle ge bort det och liksom dra ner sin levnadsstandard och sänka sina drömmar, mål och visioner för ålderns höst bara för att ett bolag ska få fylla på skattkistan. Det är för mig helt ofattbart. Och att de bolagen tycker att det här är jättedåligt, ja, det förstår vi också. Det är uttryck så som money talks.
Mm. Ja, nu hittar jag inte riktigt citatet här så det blir ju inte riktigt lika roligt. Men i den här Sakoliv-artikeln då skriver de att det här kommer innebära att rådgivning bara blir en lyxvara för de som har råd. Och det innebär att rådgivningskostnaden kan behövas tas ut vid ett enda tillfälle när pensionsförsäkringen startas. Man bara, ja, det är väl jättebra. Varför sitta och betala på det år efter år efter år efter år i 30-40 år? Då kostnaden kanske blir 100 000. Nu drar jag till med något bara. Men det är ju det kan bli i utebliven avkastning av att betala en liten procent. för rådgivningen som man fick en gång för 30 år sedan. Alltså det är helt absurt. Och de menar att det är negativt att rådgivningskostnaden tas ut när man faktiskt får rådgivning. Alltså det är för mig helt... Det är helt, jag kan inte få in det.
Nej, men så som det funkar idag, det är väl så här, ring till din närmaste elleverantör och säg att du vill bli kund för att du vill, liksom, du vill kunna slå på din tv och din dator, och sen så vill du flytta du efter ett år, så säger de så här, vänligen betala in 50 000 kronor på det här kontot, och du säger varför det? Jo, men för att vi hade kostnader för att ta in dig som kund, och nu byter du efter ett år och vi vill ha betalt för de kostnaderna. Det låter ganska osannolikt, men det är så det funkar i branschen. Man har tidigare betalat enorma provisioner till förmedlare för att ta in dig som kund. Och där har man liksom lagt upp de kostnader på balansräkningen som en tillgång och sakta skrivit av dem. Och vill man lämna som kund, då får man stå för fiolerna. Det är liksom, det är
sukt.
Det går inte att säga någonting, Johanna, annat än att liksom det är...
Det är galet.
Ja, det är ruttet.
Det är ruttet. Någonting som inte är ruttet, en nyhet eller en rapport eller så som kom i veckan, det är inte ruttet men det är ganska uppseendeväckande, det är BP, ett av världens största oljebolag, om det inte är störst, jag har dålig koll på oljebolagen. Men, alltså, det här är deras core business, olja. De sa att efterfrågan på olja kan ha peakat förra året, år 2019 alltså. De släppte en rapport i måndags där de la ut tre olika scenarier på hur energiefterfrågan eller oljeefterfrågan kommer se ut de kommande åren. Och alla de här scenarierna innebär liksom en nedgång de kommande 30 åren för oljeefterfrågan. Men, och det drivande bakom det här är elektrifieringen av fordonsflottan som vi ser nu, alltså fler och fler bilar. Du såg ju någon siffra över hur många bilar i Tyskland som nu var såld.
11% i Tyskland under juli månad, 29,5% i Sverige under augusti månad. Det mesta hybrider, men väldigt mycket elbilar. Johanna, jag kan bara förklara det som att kontinentalplattorna rör på sig. Vi ska också få 1 miljon nya laddstolpar i Europa. Vad har vi idag? 200 000. Det verkar hända mycket.
Ja, men det verkar hända supermycket. Och när BP går ut och säger att efterfrågan på olja kan ha pikat förra året, eller om den inte pikade förra året som det är i det ena scenariot, så pikar den i de andra scenarien, så tror man att den pikar kring 2025 eller 2030. Så alltså förra året eller inom 5-10 år. Och det här, vilket scenario som liksom blir, det beror lite på hur politikerna agerar, menar de. I ena scenariot, det som är att det skulle pikat förra året, då är det om det, vi nu får liksom än mer resoluta beslut och regleringar och ett mer bestående skift i hur vi människor agerar. För att det som har drivit lite att efterfrågan på olja gått ner i år, det har ju mycket att göra om att vi inte har rest. Corona, covid-19 har ju liksom lagt lite locket på där. Men jag tycker det är ganska intressant att BP själva går ut med det här. Det är såklart, och då menar jag att de gör jättesatsningar på liksom vind och förnyelsebar energi och att de måste förflytta sig. Och det, absolut, det gör de säkerligen. Men BP, Chevron, ExxonMobil, det är ju fortfarande liksom stora utsläppsgiganter. Visst, sen är det vi andra. Vi använder ju deras produkter, så att säga. Men de försöker ju diversifiera sig bort från det här. Men man ska ju komma ihåg att de är ju fortfarande högst beroende av oljan. Och Climate Action 100, det är en grupp av stora kapitalförvaltare över hela världen som har skrivit under massa om alltså hur de ska agera hållbart och så. Jag tror att Alecta bland annat är med där. De menar ju att BP tillsammans med Chevron, ExxonMobil och 150 andra superutsläppare som de kallar, de står för 88% av världsindustrins utsläpp. Så det är ju liksom ett fåtal bolag som gör väldigt mycket.
Ja, det händer mycket, och jag menar också det här när man säger att man tror att det redan har peakat. Det är ett ganska bold, förlåt svengelskan, uttalande. Mm. Det är för att vi ser att allt fler människor kommer in i medelklass. Där har vi sett en setback under coronapandemin. Men det är till trots, strukturellt, så ser vi att fler människor tar sig in i medelklass. Vi blir också fler människor på planeten. Man säger väl att bedömningar nu i alla fall att det kanske skulle kunna pika på en 9 miljarder, kanske till och med upp i 10 miljarder. Och det kommer ju också driva efterfrågan på olja likväl som på förnybar energi, ungefär på samma sätt som att det kommer driva efterfrågan på kontanter, men även på kortbetalningar och mobila betalningar. Så att det är ett ganska bold uttalande, och i det här kan jag väl också bara liksom dra reflektionen över att BlackRock som världens största kapitalförvaltare med 7000 miljarder dollar under förvaltning har sagt att man kommer att göra det här till en integrerad del av sin investeringsfilosofi och sätta press. Man ville få bort Svanberg, Volvos styrelseordförande. Jag tror att det är en och annan som suckade och ryckte på ögonbrynen. Säger man ryckte på ögonbrynen?
Ryckte på axlarna.
Ryckte på axlarna. Ögonbrynen då? Hur säger man då?
Det är när man lyfter på lyfter ögonbrynen. Men det är ju mer att man blir förvånad.
Exakt. Ja, lite förvånad också. Man lyfter på ögonbrynen också. Men nu verkar det ju som att de faktiskt levererar på det här. Mm. Här är vi inne på de här kontinentalplattorna. Vi ser också att kapitalet omallokeras. Tar vi USA så är millennials den största befolkningsgruppen. De tycker att den här frågan är jätteviktig. Det spelar ingen roll vad man tycker. Det är de som kommer styra vart kapitalet och vart utvecklingen går framåt. Så är det bara.
Mm. Vi är ju inne i den största förmögenhetsförflyttningen i modern tid när millennials ska ärva tidigare generationer också. Så att det kommer ju bara bli ännu mer mot det här.
Och många pratar om att olja inte är investable. Nu ska inte, jag sitter inte här och säger att det inte är investerbart och att man inte ska äga det och hit och dit. Men det är snacket på de globala finansmarknaderna går mer åt det hållet. Det är fler som exkluderar det och som inte har placeringsmandaterna. Alltså de som, när det kommer till hållbarhet så har vi ju pratat många gånger här på den, både om inkludering och exkludering. Att man exkluderar vapen och pornografi och olja och spel och dobbel och alkohol. Men också att man inkluderar och säger att det här är vinnare som kanske är lösningsbolagen klimatutmaningen, eller bara bolag som gör det här väldigt, väldigt bra, så inkluderar man dem så att säga. Mm. Men även där händer det ju väldigt mycket, så den här våta filten lite grann som ligger över, det är ju ingenting idag som tyder på att den skulle torka upp.
Nej, den blir nog bara mer och mer våt skulle jag säga, tyngre och tyngre över de här fossila giganterna. Och något som är lite intressant i det här sammanhanget, det är ju att BP sa ju att det finns lite olika scenarion beroende på vad politikerna beslutar och så. Vi har ju presidentval coming up i USA, snart bara en och en halv månad kvar. Det är ju en gigantisk skillnad i Joe Biden och Donald Trumps klimatpolitik och klimatambitioner. Medans Trump faktiskt har dragit tillbaka många av Obama-administrationens liksom klimatlagar. De har lämnat Parisavtalet och så vidare. Så lanserade Joe Biden i somras det som kallas den mest liksom ambitiösa klimatplanen i USAs historia. Och hans ambition är då att USA ska bli helt klimatneutralt till 2050. Och energisektorn ska bli fri från utsläpp redan 2035. Och jag tror att energisektorn, jag tror att fossil energi står för ungefär 65-70% av USAs energiproduktion idag. Så att det är ju liksom ett gigantiskt skift som det här skulle innebära. Och han har utlovat satsningar motsvarande 18 000 miljarder kronor på 4 år. Gigantiska summor. Och vad skulle det här gå till då? Jo, men en halv miljon nya laddstationer för elbilar bland annat. 500 miljoner nya solpaneler och 60 000 nya vindkraftverk. Apropå gröna vinnare. Alltså det är klart att det kommer vara bolag som förmodligen redan idag har vind i seglen. Vi har sett hur
vind i seglen.
Vind i seglen. Vind i ryggen, vind i seglen. Ja, men som skulle få det ännu mer.
Nej, jag menar inte att du sa fel, jag menar bara att vind är förnybart.
Vind är förnybart, ja. Nej, men det, så att det är intressant att liksom fundera lite på vad är det för bolag som kan dra nytta av det här. Och då började jag söka lite och så hittade jag en ETF som följer S&P Global Clean Energy. Det är då ett index över 30 globala gigantiska clean energy-bolag i världen. Det kan vara verksamma inom förnyelsebar energi eller underleverantörer eller liksom teknikeffektivisering, men någonting med clean energy. Och då hittade man ju giganter som Sunrun Inc, Plug Power, Solar Edge Technologies, First Solar, Vestas Vind, det känner vi igen, det danska. Ja, en rad olika bolag. Jag har skrivit ut några av dem i, eller de 12 största i indexet, i ett blogginlägg.
Varför nämner du inte den här kinesiska spelaren med ett namn som är lite svårt att uttala?
Xini Solar, jag nämner inte den för den.
Men det här är ju roligt, alltså en ETF eller en exchange traded fund eller en börshandlad fond. Är man intresserad av någonting, jag menar, ETF är ju väldigt duktiga på att följa olika spännande tematiska trender och sådär. Och det är ju ganska enkelt att googla sig till den typen av ETF och se constituents eller components kan man ju skriva och se liksom vilka bolag är ETFen innehåller. Och där har man ju en startplatta för att nysta vidare.
Ja, men det är där. Det är en startplatta. Det är liksom ingen, det är ingen facit på något sätt. Det finns ju massa bolagsspecifika anledningar till varför inte det kan vara en bra investering eller så. Jag säger ingenting om det. Men som du säger, det är bra inspiration, en startplatta. Eller om man bara är intresserad av ETF:en i sig självt.
Exakt. Nej, det där är superspännande. Och jag menar, vi har ju pratat en del tidigare här också i podden om just lösningsbolagen. Det var någon på Twitter som sa igår, kan inte prata om det. Det verkar som att verkar ju uppenbarligen inte som att vi har pratat tillräckligt om det. Och det kommer ju, hållbarhet är ju en del av mixen som vi pratar här. Men jag tycker att det är oerhört intressant med, du tycker hållbarhet överlag är oerhört intressant och har ju fått mig att förstå också varför det är viktigt och sådär. Även fast jag är mera teknologisk utveckling och du är lite mera shaming. Men det finns ju bolag som är lösningsbolag. Ibland brukar folk säga så här, men Niklas, står inte välfärd och planetens väl och ve i motsats till ekonomisk tillväxt? Så det är så här, absolut inte. Skulle vi inte kunna ha tillväxt, skulle vi springa runt med skygglappar kring ädla delar på savannen och jaga vildsvin till middag. Så är det inte, vi vill få det bättre. Idag så håller vi på med det vi håller på med nu, och om 10, 20, 30, 40, 50 år kommer det vara mycket mer space exploration säkerligen. Det är klart att tillväxt, det vi ser nu med techsektorn är ju digital tillväxt. Alltså att det kommer väldigt många digitala tjänster som inte sällan effektiviserar stora delar av samhället. Det är ju inte krävande på samma sätt, alltså koldioxid, fossila utsläpp och koldioxid, om man skeppar runt produkter över hela världen, produkter som kanske blir inkuranta och ligger i ett lager och slängs. Och sen finns det bolag som är lösningsbolag som har lösningar på de klimatutmaningarna vi har. Ska inte de bolagarna få växa? Det kommer de göra. De kommer att attrahera jättemycket kapital. För vi kollektivt på finansmarknaderna börjar inse att okej, vi har en gemensam utmaning. Det här måste adresseras. Det måste lösas. Vi har en planet. Det är väl självfallet att de bolagarna kommer växa, förmodligen väldigt mycket. I det korta perspektivet kan kapitalet söka sig dit lite för snabbt så att vi får små minibubblor. Financial Times skrev It's nuts om Tomra. Vi har pratat Nibe när det varit en supersnabb multipel expansion på kort tid. Man ser de där flödena. Det är inte enkom positivt i det korta perspektivet.
Nej, det blir ju väldigt mycket kraft i det, kanske lite för snabbt. Men om bolagen fortsätter att visa tillväxt så växer de ju ofta in i kostymen. Men det kan bli lite tillfälliga bakslag eller mer permanenta bakslag för bolag som inte levererar. Så att det här är ju inte på något sätt hås att man ska gå all in någonting. Men jag tror att om man vill liksom fundera lite framåt, vad är det som kommer generera kapital? Vad är det som kan se en tillväxt? Vad är det som vi kommer investera i både som privatpersoner och som länder? Alltså USA, EU. Vad är det som sker? Hur rör sig kontinentalplattorna? Ja, men då kan man nog, eller då ska man inte ignorera just hållbarhetsfrågan, omställningen till en mer grön värld.
Nej, det är, man har, som förvaltare av sin egna portfölj och kapten över resan mot sin ekonomiska trygghet, så har man det ansvaret att inte blunda för den frågan, för att det händer rakt framför ögonen på oss. Och man kan också säga det här med energisektorn och techsektorn. tech innan frossan, jag vet inte vad man kan kalla det frossan, men korrektionen då i alla fall, för det var det ju, så utgjorde tech-sektorn 27,5% av S&P 500 och en bra bit över 60% av Nasdaq. S&P 500 är ett index, Nasdaq är en börs. Nasdaq 100 är också ett index. Energisektorn, den är ungefär 2,5%. Mm. Så den är försvinnande liten. Och det har vi också sett med den här återhämtningen och den här dramatiska liksom, rusningen på börsen. Inte minst för mycket penningpolitiska och finanspolitiska stimulanser. Självfallet. Men som vi har sagt tidigare, vilket vi har kopierat with pride från amerikansk media, Wall Street is not Main Street. Och det kan vara mycket energi i mixen i den reala ekonomin i USA, men det är inte så det ser ut på börsen. Det kan vara mycket hotell, restauranger, leisure and travel och sådär, men det är inte så det ser ut på börsen. Näst största är hälsovård. Och det är ett tema för ett annat avsnitt. Vi har haft Mikael från Sea Worldwide här tidigare och pratat om morgondagens läkemedel. Hälsovårdssektorn är ungefär hälften av techsektorn. Men Johanna, tech börjar leta sig in rejält i hälsovårdssektorn. Och det tror jag är ett tema för ett kommande avsnitt. Mm. Det ska vi inte sväva ut kring nu.
Health tech, eller vad kallar man det? Medtech.
Precis, men det är medtech. Ja. Fast man kanske kan trendigt säga health tech också, men medtech. Och inte
det,
nu.
Där var du snäll.
Med fitness-satsningen som Apple kommer med nu, och man kan ha på sin Apple Watch, och de är ju inte enda leverantören den typen av lösningar. Men som säger åt mig när jag ska träna, hur jag ska träna, man kan se puls och blodtryck och liksom syremättnad och allt vad det. Så det här kommer bara mer och mer. Det är mycket spännande som händer där. Men som sagt, det behöver vi inte ta nu. Men jag tror definitivt att det är ett tema för en annan podd. Det är alltså min poäng är, för nu ser jag att du vill gå vidare. Men min poäng är att tech letar sig in bredare och bredare i ett samhälle. Det är som när du sätter in den här oxfilén eller fläskfilén i kylen. Och om du marinerar den, för varje minut som går så kommer marinaden leta sig mer och mer in i köttet, och sen blir det väldigt marinerat och gott liksom, när jag får lägga till sig, eller köttförsåsen dagen efter. Det är samma sak vi ser i tech nu. Det blir bredare och bredare techifiering av samhället. Men avslutningsvis, vi har sett en bredare återhämtning på börsen i USA också. Tech har gått lite sämre i det korta perspektivet, men vi har sett att mycket annat har gått väldigt mycket bättre som inte har hängt med. Det är ett styrkebesked.
Mm, det är ett sundhetstecken. Hela kroppen ska med. Jag tänkte att vi avslutar med två eller tre, kan man ju säga, snabba lyssnarfrågor. Hej Johanna och Niklas. Jag har några funderingar som jag inte funnit svar på. 1. Jag dricker mycket Pepsi Max för att tjäna pengar på mitt drickande. Ska jag då ha aktier i PepsiCo eller Carlsberg som producerar och alltså PepsiCo som producerar
läskeblasken.
Ja, som äger det. Eller Carlsberg som distribuerar på den svenska marknaden. Och de producerar väl också här då, kan jag tänka mig. Ja.
Nej, men där finns det ett givet svar. Någorlunda i alla fall. Och jag tror att det som är viktigt att känna till mellan PepsiCo och Coca-Cola, det är ju att Coca-Cola är ju ett dryckesbolag. Mm. Även om man har vatten och man har juice och sådär. Man hade en satsning på juice en gång i tiden under kriget för att det skulle levereras ut. Det är en annan story. PepsiCo, det är ungefär 50-50 läskeblask och snacks. När man har varit utomlands så har man ofta sett de här Frito-Lays etc. Man ska veta att
du får med mycket annat.
PepsiCo är inte ett pure play mot Pepsi.
Men det är ju inte Carlsberg heller, då får man ju med ännu mer annat.
Men det är det här som är lite knepigt alltså, för att jag blir inte klok riktigt ibland när jag är inne på vissa bolags hemsidor. Om det är så att man tycker att en läskeblask är god och sådär, och jag som jag alltid gör är en produkt eller tjänst jag gillar, då vill jag veta vem som äger den. Och då kan det ju vara så Carlsberg som distribuerar, kanske har generalagentur och distribuerar ett visst varumärke i ett visst land.
Men då får du ju liksom Ramlösa och Carlsberg-bärs också.
Ja, du får 50-11 olika grejer. Mm. Men då är det så här, på deras hemsida, när man läser vad de äger för varumärken, så dyker det upp läskeblask och annat som man vet att de inte äger. Så att det är liksom olika bolag som säger att men vi äger det här, och sen nej men vi äger det här, och sen nej men vi äger det här. Och så undrar man, vem äger det egentligen? Och vissa bolag säger, de säger ju inte uttryckligen att de äger det, men det står under liksom brands på deras hemsida att de har det varumärket, kanske då för att de har den exklusiva generalagenturen att sälja i Sverige exempelvis. Men äger de varumärket? Nej, men går det att investera i alla fall, för att de har ju exklusiv ensamrätt att sälja det på den svenska marknaden. What's the difference? Det är klart att det är skillnad. Jag tycker att det är skillnad.
Ja, jag tycker också att det är skillnad. Men man kan väl säga så här, man får aldrig något Pure Play Pepsi Max.
Nej.
Men om man vill ha mest på Pure Play, då är det väl PepsiCo då.
Ja.
Mer än Carlsberg i det här
ja,
fallet.
Ja, vill man ha mer Pepsi, då tycker jag liksom att PepsiCo är bra. Då får man till och med mer i namnet i portföljen.
Ja, precis. Om inte annat. Och Anneli, en till fråga här. Är det vanligt för bolag i USA att vd och ordförande är samma person? Så ja. Är fallet i ovan nämnda PepsiCo bland annat enligt sajten. Ja, är svaret på det.
Ja.
Det är lite märkligt kan man tycka, men så är det.
Så får man inte ha det i Sverige?
Nej. Och så här Annelies tredje fråga. Om jag äger LVMH-aktier på en KF, alltså i en kapitalförsäkring, kan jag då vara med i deras shareholder club fast en aktierna på KF formellt ägs av Avanza? Svar nej. De ägs av Avanza, du kommer inte stå som ägare.
Men kunde de inte göra någon liten variant? Vår kollega Per Ståhl som jobbar på Placera, han skrev ju om de här aktieägarförmånerna. För det du säger nu, svar nej, så är det ju liksom. Är det kapitalförsäkring, då är det ju dött lopp. Men jag hörde om en gång nu står det helt still. Det är ju ett dubbelnamn så att säga. De finns även på börsen. Colgate Palmolive. Och ville gå på deras stämma när vi skulle på en investerarresa. Och det kunde man i alla fall. Det kanske nog för att de var snälla och man hade inte fått rösträtt. Men alltså vi måste kolla upp okay. Den här till nästa poddavsnitt. För jag vet att det är väldigt många som är väldigt nyfikna på aktieägarförmåner. Jag menar du Johanna, du gillar ju Skistars aktieägarförmåner. LVMH är världens största lyxkonglomerat. De droppade affären med Tiffany's värd 16,2 miljarder dollar nu. Det kanske inte var det man ville ha. De skyller på coronapandemin och tariffer i Frankrike. Nu svävar vi ut. Men vi ska kolla om man på något sätt kan skicka någon form av intyg och sådär. För det handlar ju om hur snälla är LVMH. För att du är ju helt spot on, Johanna. Svaret är ju nej. Men jag tänker, men jag tror att de kan göra ett undantag. LVMH för att de är snälla. Om de får någon form av intyg där det står vi lovar och svär att den här personen har LVMH på sin kapitalförsäkring och står inte som ägare. Men hörni, kom igen. Jag tror det.
Ja,
I det här specifika fallet.
Vi kollar med Per, vi kollar kanske med kundservice här på Avanza och återkommer helt enkelt. Fram till dess säger jag nej.
To be continued.
Och den sista frågan som du har tryckt in här.
Ja.
Från Twitter.
Facebookgruppen. Vi har ju vår Facebookgrupp Avanza-podden där diskussionerna går heta mellan poddavsnitten.
Ja, där Christian skriver så här. Niklas, för att kunna köpa dipparna måste man ju ha likvida medel. Hur anser du att man ska tänka vs time in market? Alltså, du och jag brukar ju förespråka att är man långsiktig så ska man vara typ ish full investerad med sina långsiktiga pengar.
Ja, exakt. Vi brukar lägga ut så här, jag gillar att lägga ut sånt där statistik också. Time in market versus market timing. Alltså att vara investerad i marknaden över tid kontra att försöka hoppa från tuva till tuva och vara street smart och tro att man ska kunna vara ahead of the curve, vilket är ganska svårt för att det är mycket psykologi på börsen och börsen beter sig inte alltid speciellt logiskt. Ganska sällan faktiskt. Och då får man ibland lite själv goda tider och sen så tystnar den kritiken i sämre tider. Och vi har ju här också svarat på lyssnarfrågor tidigare med att all historisk data tyder ju på att man ska investera vid ett tillfälle och inte sprida ut köpen om man har en klumpsumma man ska in på börsen med. Jag tycker coronakraschens 18 dagar visar motsatsen. Väldigt, vi vet ju, jag ska svara på frågan också, men vi vet ju aggregerat att sparare köper efter uppgång och säljer efter nedgång. Så att vill man vara lite street smart och vara lite praktisk och inte tro att man någonstans ska vara en strängt kalkylerande, nyttomaximerande, vandrande miniräknare, då ska man ju sprida ut det där över tid. Här har jag i Facebookgruppen lagt upp en liten 10-minuters intervju med Howard Mark som är medgrundare till Oak Tree Capital, och hans memos är ju superkända i finansvärlden. Det är många som följer Warren Buffett och man läser årsredovisningen, eller ja, den är mastig, men åtminstone kanske shareholder letter varje år man kanske också tittar på stämman. Så, men det finns ju många karaktärer där ute vid sidan av Buffett också. Howard Marks är en blytung. Sen har vi ju liksom, Peter Lynch också blytung, men Howard Marks då. Och det var ett intressant klipp in på Facebookgruppen och kika på det.
Och han pratade alltså om...
Ja, men han pratade om att så här, bara för att aktien faller så betyder inte det att det är en säljsignal. Och ibland måste aktiemarknaden och aktierna måste gå till psykologen. Och han menade att ja, men lite gå emot strömmen. För vet, Johanna, familjen Persson på H&M, hur ofta säljer de H&M-aktier?
Aldrig.
Nej. Och vad är det som styr aktiekursen i H&M? Förutom förväntningar och vinsttillväxt och allt det där så att säga. Men de som styr aktiekurserna på börsen, det är ju de som handlar hela tiden varje dag. För att om ingen hade handlat så hade vi aldrig haft en dagsnotering. Då hade vi inte sett att det går upp eller ner. Och det är kortsiktiga intressen och det är medellångsiktiga intressen och det är jättelångsiktiga intressen och det är pensionskapital och det är familjer som aldrig någonsin kommer sälja. Men det är ju mycket kapital som snurrar kortsiktigt också. Så det är väl värt att vara medveten om det. För jag tycker att det är för många människor som säger att ja, men kolla nu, det faller. Då måste det vara rätt. De måste känna till något som jag inte känner till. Jag flyr hals över huvudet. Jag säljer allt jag äger. Det faller. Det här bolaget måste vara dåligt. Eller börsen måste vara totalt övervärderad. Men så riktigt så enkelt är det ju inte.
Nej, så till frågan.
Så till frågan. Då menar han liksom att man ska vara investerad över tid. Och då fick vi frågan här i Facebookgruppen. Ja, men hur gör man då om man är fullinvesterad? Och när det kommer naturlig volatilitet. Och det kommer kanske en sättning i marknaden. Jag menar. Vi har väl sagt, nu kommer inte jag ihåg den exakta siffran, men vi tittar på svenska marknaden från 84, så är det väl 2005 och 2017 som saknade en korrektion, alltså en nedgång på minst 10% under året.
Ja, men annars var det ja, så 33 av 35 år har haft.
Ja, så det är ju vardagsmat. Och hur gör man då om man inte har kapital, om man är fullinvesterad? Hur gör man då för att dra nytta av det här? Det går ju inte att maximera till 100%. Du får utdelningar löpande. Till och med under detta år så har vi nu fått en gryende renässans för en utdelningssäsong under hösten här. Holmen var väl senast ut för någon dag sedan. Ta en del av utdelningarna. Återinvestera det. Om du nu har liggandes på kontot, om man får en sättning. Man kanske har ett löpande sparande. Det går ju också att omallokera i portföljen, att man säljer, men då köper och säljer man ju i samma marknad. Och jag har ju en kreditlina och jag vill inte säga att gemene man ska ha det. Anledningen till varför jag använder kredit och belåning i min portfölj, dels så tror jag att för mig personligen så är det rätt över tid, för kan jag få en halv eller en procent mer om året så gör det en enorm skillnad. Men jag använder det ju främst för flexibiliteten, Johanna. Om, jag menar, en sättning på börsen kommer inte som ett brev på posten. Du kan inte beställa den till den 25 varje månad. Eller om du får lönen den 26. Den kommer när den kommer. Och då kanske jag vill köpa någonting. Och då kan jag känna att då köper jag upp de pengarna som jag hade tänkt att spara om 2 veckor när lönen kommer.
Köper jag nu för den 17.
Ja.
Eller vad det nu är.
För och jag kanske köper upp till och med oktober månads slant.
Mm.
Så det är mitt sätt att lösa den utmaningen. Men det finns inget enkelt svar. Och vissa tycker ha en kassa på 10% över tid. Har man en kassa på 10% över tid och du får en årlig avkastning på 10% inklusive utdelning. Det kommer kosta rätt mycket. Men... Å andra sidan så kanske du gör en jättefin affär för att det kommer en sättning och att du kommer in och får en liten skjuts uppåt. Men du ska vara medveten om att det kostar över tid om du är långsiktig. Det finns ingen enkelt svar. Man får liksom fundera på vad man vill där.
Hitta den strategin som passar dig.
För det finns lika många strategier som investerare.
Och med de visdomsorden så avslutar vi den här veckans podd. Vi hörs igen nästa vecka.
Tack för att du lyssnade på det här.